Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Svenska Snillen är en podd från Ny Teknik som spelas in i samarbete med Sveriges Ingenjörer. Sveriges Ingenjörer är ett fackförbund och en intresseorganisation för högskoleutbildade ingenjörer. Som medlem får du tillgång till flera förmåner, bland annat Ny Tekniks premiuminnehåll. Vill du ha tillgång till premiuminnehåll, då ska du aktivera din prenumeration på nyt.se/aktivera. nyt.se/aktivera. Och vill du ta del av fler fördelar som ett medlemskap för med sig, då ska du klicka in på sverigesingenjörer.se. Sveriges Ingenjörer hälsar också att du som ingenjör gör skillnad för världen och att de ser till att göra skillnad för dig. Vi på Ny Teknik tackar för samarbetet med Sveriges Ingenjörer.
I samband med det så upptäckte jag ett antal behov som inte var uppfyllda. När patienter skrek av smärta vid förbandsbyten och när man var tvungen att byta förband 3, 4, 5, upp till 6 gånger om dagen på patienterna för att förbanden inte skulle fastna i såret. Så att det var väl den idén som levde i huvudet på mig, att det där borde man kunna göra någonting åt.
Hej, jag heter Charlotta von Schultz och är reporter på tidningen Ny Teknik. Den här gången träffas vi i köket hemma hos Thomas Fabo i Mölnlycke utanför Göteborg. Thomas Fabo kläckte en idé till smärtfria sårvårdsförband som så småningom blev en miljardsuccé för Mölnlycke. Men det krävdes både en smula slump och en rejäl portion jävlar anamma för att han skulle lyckas. Och viktiga delar av det här utvecklingsarbetet gjorde han faktiskt inte på labbet på jobbet utan hemma i familjens kök. Där experimenterade han med kletiga geler, sönderklippta nylonstrumpor och en hårföl bland annat. Idag har Mölnlycke Healthcare sålt fler än 4 miljarder förband baserade på hans innovation. Och många miljoner patienter har sluppit att plågas i onödan av sår som fastnar i förbanden. I podden berättar Thomas Fabo om den bitvis motiga resan från idé till succé. Vi pratar också om vad som egentligen kännetecknar ett innovationsvänligt företag. Välkomna till podden! Du ligger alltså bakom Mölnlyckes framgångsrika sårförband som har lindrat smärta hos miljontals patienter och blev en miljardsuccé. Men vi tar det från början för att jobba lite mot vind när det här togs fram. Så hur var det började här i början av 80-talet och du hade kommit till Mölnlycke?
Ja, det var en Det var mitt första jobb inom industrin egentligen. Jag hade jobbat i en kommun och landsting tidigare. Och det jag upplevde var att Mölnlycke var ett företag med väldigt stor frihet för produktutvecklarna. Vi hade förväntningar på oss att utveckla affären och utveckla produkter, men det var inga stenhårda direktiv om vad vi skulle syssla med, utan hitta nya affärsmöjligheter var min uppgift egentligen.
Och då var du var ute och besökte sjukhus för att hitta idéer, eller hur var det gick till?
Ja, alltså nu efteråt har jag förstått att Mölnlycke var ett oerhört innovationsvänligt företag. Man hade ett klimat som var gynnade innovationer väldigt tydligt. Man talade väldigt mycket om Mölnlyckes historia, alltså från ledningens sida. Man talade om att Mölnlycke alltid hade utvecklats genom innovationer, och där man förbättrade någonting viktigt för sina kunder, och när det blev, och det blev nya produkter utav det, produktsystem, och till slut nya divisioner. Till exempel blöjdivisionen hade utvecklats från bara en produktidé. Feminin-divisionen var också utvecklad från enskilda produktidéer. Så att det var i den andan i företaget som jag började jobba.
Hur kläckte du idén till det här, att det behövdes ett förband? Hur såg du behovet?
Ja, det handlade egentligen om att från företagets sida så pushade man på oss att vara ute i vården så mycket som möjligt. Målet för oss i vår grupp var att vara ute en dag i veckan, skulle vi vistas ut och se på sårvård, se på träffa kunder, vara med vid såromläggningar. Och i samband med det så upptäckte jag ett antal behov som inte var uppfyllda. När patienter skrek av smärta vid förbandsbyten och när man var tvungen att byta förband 3, 4, 5, upp till 6 gånger om dagen på patienterna för att förbanden inte skulle fastna i såret. Dessutom så förstörde man den läkande vävnaden när man bytte förband lite för sällan, om man inte bytte i tid och inte var tillräckligt försiktig. Så att det var väl den idén som levde i huvudet på mig, att det där borde man kunna göra någonting åt.
Hur tänkte du att man kunde lösa det problemet? Vad var din tanke?
Ja, det var ju väldigt nära att tänka på något material som inte fastnade i såret. Ja, teflonstekpannor kände man ju till, skyddad mot vidhäftning. Sen hade vi våra skyddspapper på våra tejper som var silikoniserade papper som gjorde att vanliga tejper gick att lossa från sitt skyddsfolie. Och då tänkte man på silikonmaterial. Så det var väl de materialen som jag var ute och letade efter, men jag höll på länge och se om jag kunde hitta något lämpligt material som var kunde fungera i sårsammanhang. Men jag måste säga att under nästan ett års tid så hittade jag inget lämpligt. Vi gjorde massa prototyper, men de uppfyllde inte alla de krav som man kunde ha.
Och vilka krav var det? Var det att det måste klara såren eller vad?
Ja, det skulle naturligtvis vara biokompatibelt. Det skulle inte fästa i såren när sårvätskan torkade in. Det skulle gå tekniskt sett applicera på och lägga på förbanden. Men hela tiden alla försök vi gjorde hade några sådana svagheter som gjorde att vägen tycktes inte vara framgångs- eller möjlig.
Och hur hittar du ett material sen med det rätta klibbet?
Ja, till slut. Och det var, där är det ju en ren slump då. Det var att en medarbetare till mig skulle gå i pension. Och han jobbade på labbet. Och så innan han slängde ut allting från sitt labb så sa han att bad han mig komma och se om jag kunde ta vara på någonting. Om det fanns något som jag var intresserad av. Och där en burk bland 100 olika burkar och material och broschyrer så var det ett mjukt, klibbigt silikonmaterial som slime ungefär, som var väldigt kul att leka med. Och någonstans där föddes tanken att, men tänk om detta var någonting. Och jag frågade André, då, min kollega, vad är det här för någonting? Och då sa han att ja, han visste inte riktigt, men ja, det är något, det ska vara silikon, sägs det. Han visste inte riktigt vad han hade fått tag i det heller, utan så att efter lite detektivarbete med koder som stod på burken och en svensk agent för materialet så kunde vi lista ut varifrån det kom. Och det var väl egentligen där. Det var väl ett nyckelögonblick i det här uppfinningen, måste jag säga.
Hur gick du vidare sen då, när du hade hittat någonting som var lagom kletigt och hade rätt egenskaper?
Jagade upp det här företaget. Det var ett företag som fanns i Frankrike, i Nice, utanför Nice. Och fick kontakt med dem och fick några liter varuprov ifrån dem och kunde börja försöka tillverka någon sorts enkla prototyper med det materialet. Och det kändes väldigt bra från början, men det var lite svårt att... Det fanns inte någon plats på labbet på Mölnlycke då att göra några experiment, för att vi var ett litet företag och sårvårdsdivisionen var den minsta divisionen och vi hade egentligen nästan inte tillgång till vårt egna labb. Så att jag fick göra en hel del experiment på mitt skrivbord, kemiexperiment på mitt skrivbord, men inte ens det räckte, så att jag behövde lite mer verktyg, ugn och låsfläkt och sånt. Och det var då kom jag på det att jag tar hem det här till hemmet istället. Så att jag höll på i köket någon vecka där och gjorde mina experiment i vår ugn i köket och hårtorken, hustruns hårtork och spisplattorna och så.
Och vad hade du för material eller tyg som du applicerade det här kletet på för att...
Ja, det var ju också ett problem där, för jag visste inte riktigt vilken typ av material där klibbiga silikonen skulle läggas på för att fungera bäst som sårförband. Så att jag hämtade in en massa olika, tog kontakt med textilmaterialleverantörer och fick lite prover, men jag behövde något mer elastiskt, kändes det så. Kändes det som. Så att jag tog även döttrarnas strumpbyxor och klippte sönder dem och till deras förtret, men det fick ju kompenseras så småningom.
Men det här gjorde du hemma, det var inte ditt din huvuduppgift på jobbet då, eller du fick ta hem det? Och...
Alltså man hade en väldigt stor frihet. Jag förklarade att jag behövde någonstans att vara och det var inga det var min huvuduppgift att så att säga söka efter produktidéer. Så att där var det inga problem, och det är ju det som egentligen karaktäriserar ett innovationsvänligt företag, att den här stora friheten finns. Alltså ledningen såg ju entusiasmen hos mig, och det ska räcka för att släppa innovativiteten lös då.
Som jag förstått rätt fick du inte så mycket finansiering och sånt i början till det här, utan att...
Nej, det som fanns, det var en förståelse från ledningen och en vilja från ledningen att vi ska utveckla nya produktsystem och nya produktområden. Men sålvårdsdivisionen var väldigt liten division. Vi hade inga ytor att vara på, inte så mycket maskiner som vi kunde utnyttja. Så att, däremot den här friheten gjorde att jag lite längre fram när det såg lovande ut behövde alltså lite större yta, några till tiotal kvadratmeter att hålla till på för att fortsätta med att göra prototyper och göra dem i en ren miljö. Så tog jag helt enkelt kontakt med en kompis på fastighetsavdelningen på Mölnlycke, och vi kom överens om att vi skulle hyra in en sån här arbetsbod som vi ställde upp på företagets gård eller område längst upp vid bakre utgången på fabriksområdet. Och det var också en vi gick utanför det som var det normala, men det funkade. Så där fick jag ju verkligen möjlighet att tillverka ett tusental produkter, eller prototyper kan man ju ändå säga, som så småningom även kunde utvärderas kliniskt.
Fick du själv vara med ut och testa dem på patienter, eller hur utvärderade ni att de funkade?
Vid det laget så hade jag fått en person till i gruppen som bara jobbade med det här. Och Staffan var ute och testade produkterna, gjorde en klinisk utvärdering nere i Kungsbacka var nog första stället. Och med spännande, bra resultat. Men det var liksom en fas 2-studie kan man säga. Det var uppmuntrande i alla fall.
Var det så att du i något skede fick sälja in det här till ledningen? Eller hur kom det sig att ledningen förstod att det var något stort du hade på gång här?
De förstod väl kanske inte att det var något stort, men de såg att det var något unikt. Och efter den här första kliniska utvärderingen som handlade egentligen om produktsäkerhet och att förbandet satt på och att det inte bli någon rådnad eller var något obehag, och att förbandet inte heller fastnade i såret. När vi hade gjort den studien så hade vi presenterat det här vid årliga produktutvecklingsmötet med vd och ledningsgruppen. Och dessförinnan hade jag gjort en bett marknadsavdelningen och marknadsavdelningen att göra och ekonomiavdelningen att göra en vad ska jag säga, ett business case, ett kostnadskalkyl och på det här, och vi gjorde den tillsammans. Men den här kalkylen blev ju alldeles åt fanders. Det gav bara röda siffror i alla de vad ska jag säga, alternativa scenarierna som de kunde komma på. Men den här idén var ju ändå tvungen att presenteras för företagsledningen, så då gjorde jag faktiskt så att jag avstod ifrån att presentera den här kostnadskalkylen, för att jag själv ansåg jag att man borde göra på ett annat sätt, och potentialen var oerhört mycket högre för den här produkten än vad man, de som räknar på det, hade räknat med då.
Men hade du med en prototyp då som du visade, eller hur?
Ja. Och den, och när jag visade den prototypen, så vår vd då, han blev väldigt intresserad. Han tyckte det var väldigt spännande, verkligen. Så att han, och då hade väl gått 2 år av det här projektet, han blev lite grann beskyddare så småningom, och då blev det lättare för mig att få resurser och få komma igenom med det här projektet så småningom. Så efter det här, så efter den här presentationen, så fick jag faktiskt gjorde jag en investeringsansökan och fick en investeringsanslag på någon miljon där, och tillverkade och fick 2 gubbar, maskinkonstruktörer i gruppen, som vi byggde en maskin. Och vi byggde en maskin, en pilotmaskin, som faktiskt kunde fungera, som fungerar delvis än idag.
Hade du sökt patent här under tiden, eller hur gick det med det?
Ja, och patentet var ju oerhört viktigt. Det sökte jag ju väldigt tidigt. Jag hade aldrig sökt patent tidigare, men det gjorde jag redan efter att jag hade tillverkat den första prototypen, alltså först i köket, så var det en patentansökan som lämnades in. Och sen visade det sig att det var en väldig lycka att patentansökan lämnades in så tidigt, för de blir inte officiella patentansökningarna förrän efter något år. Men då när den blev offentlig, så visade sig att ett annat konkurrerande företag hade lämnat in en i stort sett exakt likadan patent, ansökan på i stort sett samma idé. Och de var alltså 3 månader efter oss. Så att, och det blev ju naturligtvis patent strider kring det, och det kom upp i olika domstolar. Det kom ju även upp i högsta patentdomstolen i Europa. Och så småningom vann vi den patentstriden.
Var du nervös när ni hamnade i patentstrid?
Ja, det var oerhört nervöst. Redan när jag första gången på en patentsökning, alltså en litteratursökning, såg att det fanns ett patent ifrån dem, då stod datumet på amerikanskt vis där månad och dag vänds, och det var väldigt oklart om det var månaden som var 11 eller om det var dagen som var datumet som var 11 och så vidare. Så hade det varit tvärtom med den här datumen, så hade de varit före. Men det visade sig så småningom att vi hade turen på vår sida.
Ja, man ska ha tur ibland.
Ja.
Hur gick det sen när den här produkten kom ut på marknaden? Hur snabbt förstod ni att det skulle bli den succé som det så småningom blev?
Nu var det ju en produkt, den första produkten, en silikoniserat textilnät. Epitel hade var varumärket då. Det var en vi försökte lansera den brett, men det blev en nischprodukt ändå till slut. Där vi lyckades vara vissa brännskador och vissa andra typer av öppna sår. Och det blev ingen jättestor produkt. Och vi började väldigt försiktigt enbart i Sverige. Så det blev en hyfsat lönsam nischprodukt för Mölnlycke. Som växte hyfsat snabbt, men vi lyckades aldrig riktigt. Vi hade egentligen bara en säljare som sålde den produkten i hela Sverige och kanske Norden också. Men det lyckades aldrig brett i Europa från början, utan det tog sig väldigt långsamt. Det som var nyckeln till det hela som gjorde att den slog igenom, det var att i England så hade man ett reimbursement-system, vilket handlar om att staten betalar för produkten så att patienten inte behöver betala för produkten. Och i det systemet så lyckades vi skapa ett egen produktkategori med silikonförband, vilket gjorde att det var ingen konkurrent som kunde hamna i samma kategori, vilket gjorde att vi fick ett unikt spår in på marknaden. Så England blev en framgångsrik marknad så småningom efter några år. Men i de första 3 åren efter lanseringen, innan England hade kommit in, då var det inte helt klart att man skulle satsa på den här produkten.
Nej. Men efter Englands genombrottet så växte det ännu mer, eller vad hände?
Nej, egentligen var det så att efter lanseringen, då var det som sagt en nischprodukt. Efter lanseringen av den här första produkten då, Mepitel, så blev det en nischprodukt. Men egentligen det som jag nästan är mest, vad ska jag säga, stolt över, det var att jag efter ett tag så började jag se på den här produkten inte som en sårförband, utan som en plattformsteknologi istället. Och jag säger under 1 års tid så bearbetade jag chefer, ledning, medarbetare, kollegor och liksom förklarade här att det här behöver inte vara bara en produkt, utan det kan bli en plattform för Mölnlycke med den här teknologin. Själva det materialet, silikonmaterialet som det var, kanske inte dög till andra produkter. Men det där kunde ju också utvecklas och ges nya egenskaper. Så att efter 1 års lite, vad ska jag säga, bearbetning av medarbetarna och kollegorna och ledningen, så är jag stolt över att jag gick upp till vd:n eller divisionschefen och föreslog att om han gav mig en grupp på 3-4 personer, 4 personer sa jag nog, och så skulle vi under en 4-årsperiod, om vi fick den friheten, att ta fram nya produktkoncept baserade på den här teknologin, så skulle vi ta fram 4 bra produkter på den här inom den här plattformen och skapa en egen enhet på detta, för det fanns potential, såg jag. Och till min förvåning, trots att sårvårdsdivisionen då visade faktiskt lite röda siffror, så fick vi göra den satsningen. Så jag fick alltså inom ett halvårs tid så hade jag anställt 4 personer i den där gruppen med olika specialiteter. En var duktig på det här med medicin, någon var duktig på mer mot marknadshållet, någon var duktig på maskiner och tillverkningsprocesser och så vidare. Och vi lyckades tillsammans, precis som vi sa faktiskt, komma med Jag tror det var 9 patent på de här 4 åren. 9 patent, 4 bärande produktkoncept som var, gick, produktkoncept går ju från så att säga till prototypstadiet med en beskrivning på hur en tillverknings- eller en tillverkningsprocess ska gå till och en, jag ska säga, hur sälj våra argumentationer i säljledet då för produkten.
Och vilken typ av produkter var det ni kom fram till?
Det var sårförband för svårläkta sår. Där inte vår första epitelprodukt passade, men där kraven på att de förbanden inte skulle fastna och det fanns kvar då. Det som också var en tanke med de här nya produkterna, det var att vetskapen om att de produkter som används idag för, som användes idag för de här öppna såren, de var tvungna att bytas 3-4 gånger om dagen för att inte fastna. Vår idé var att vi skulle ta fram produkter som kunde sitta på en hel vecka eller i alla fall en 3-4 dagar. Och det visste vi ju att det är en oerhört stor kostnadsbesparing för sjukvården att kunna skicka hem patienterna istället för att patienten bara låg inne på sjukhus, var frisk i övrigt, men bara låg inne på sjukhus för att man var tvungen att byta förband 3-4 gånger om dagen. Så att där insåg vi att styckkostnaden för produkterna kanske inte behöver vara så låg, utan istället för att ett förband kostade kanske då på den tiden säg 3-4-5 kronor, så kunde vi 5-10-dubbla kostnaden, och ändå så blev det billigare för sjukvården om patienten kunde skickas hem istället och vårdas hemma och bytas var tredje dag.
Och väldigt mycket mindre plåga för patienten också.
Ja, absolut. Absolut. Så att den tanken fanns ju med hela tiden. Det var ju grundtanken egentligen för hela projektet.
Och de här röda siffrorna du nämnde, vände de i det här skedet eller hur?
Ja, det måste jag säga nu. De vände framförallt efter att vi hade lanserat de här nya produkterna i den här plattformen. Det blev en väldigt bra utveckling där och fick naturligtvis följden att efter ett antal år, efter några år, så kom ju alla konkurrenterna med, när patenten hade gått ut, kom de med samma idéer.
Ifall du ser i backspegeln, vad var den största utmaningen för din del?
Man kan säga så här att våga ändå gå sin lite grann en egen väg. Det var jag medveten om. Det är ju ett risktagande. Jag menar, det kunde mycket väl ha naturligtvis gått åt andra hållet med den här utvecklingen, med det här projektet. Och det var inte alla som tyckte att det var någon idé att fortsätta med det här projektet eller börja med det ens, för att så det var väl den största utmaningen, att våga gå sin egen väg, måste jag säga. Men jag tyckte det var så spännande, jag tyckte det var så unikt det här, så det, jag kunde inte låta bli.
Och de som inte trodde på idén i början, vad hade de för invändningar?
Ja, det var högst relevanta invändningar, absolut. Jag kanske hade sagt samma sak om jag inte hade sett den här idén från början. Bland annat att precis i samma veva, eller ett år efter jag började med det här, så leverantören av det här silikonmaterialet, det var den leverantören som tillverkade silikonmaterial till bröstimplantat, som blev stämd av ett stort antal kunder för att det här bröstimplantatet sprack och man hävdade att det gav cancer och så vidare. Och det var exakt, ja, exakt samma materialfamilj i de bröstimplantaten som det är i det här förbandet. Och det tog ju många år innan, ja, företaget gick till och med i konkurs. Ett stort amerikanskt företag, men blev räddad av den speciella lagstiftningen som finns kring konkurser i USA. Och fick fortsätta då. Men det var alltså samma typ av material. Och det tog alltså 3-4 år innan det blev klart att de inte hade orsakat någon cancer eller någon annan biologisk skada. Däremot stämde det att vissa bröstimplantat sprack, men det var ju en mer mekaniskt fel i dem.
Det var inget ni började vara oroliga för i plåstren?
Inte då, men det var det vår säkerhetsansvarige, produktsäkerhetsansvarige och högsta utvecklingschefen. Vi hade ett möte med honom tidigt i projektet, tyckte att jag skulle avbryta. Men där har vi någonting som är unikt för ett innovativt företag. Jag kunde ändå fortsätta med projektet, trots att de tyckte att det var för stor risk att lansera en sån här produkt och att gå vidare. Men den friheten hade vi att kunna gå vidare ändå.
Det låter ganska fantastiskt.
Ja, det var. Nu sa de inte ett absolut stopp, att en order, men de tyckte inte att det var värt att fortsätta i alla fall. Det var så mötet avslutades.
Var det enda invändningen de hade kring materialet, eller var det några andra mothugg du fick där innan?
Ja, alltså kostnaden naturligtvis, eller vad ska jag säga, marknadsförutsättningarna. Det här silikonnätet, det finns ju en produkt som den ersatte, som finns på nätet nu, finns på marknaden nu, salvkompresser. Det är alltså ett textilmaterial som är indränkt i vaselin. Och vår produkt är en textilmaterial indränkt i en gel, en silikon, en mjuk silikon, men inte någonting som kletar av sig, utan det ligger kvar på nätet. Så att de liknar varandra lite grann, används i samma, har ungefär samma användningsområde. Och den produkten kostade 1 krona styck. Och när man från ekonomiavdelningen och marknadsavdelningen räknade på ett business case på det här, så räknar man så här att okej, det här kan bli en exklusiv produkt inom det området. Så de räknar med att man kan öka priset med 25% över marknadspriset på den här. Idag tror jag priset är 10 gånger så mycket per styck mot så att säga, vad vi räknade med från början.
Men marknadsavdelningen tog inte med i kalkylen det här då, att man behövde byta så mycket mer sällan och spara pengar på det?
Lite grann, men inte i den omfattningen. Och jag måste säga, jag vill inte skylla på dem, för jag visste väl inte heller detta. Och samma med hur produkten kunde prissättas. För att, jag menar, det här priset på det högre priset som är 10 gånger mot en salvkompress, det handlar ju om att det här silikonmaterialet kostar ju, säg, 100 gånger mer än den här salvan kostar, och tillverkningsprocessen är oerhört mycket dyr. Så vi hade ju aldrig, det hade inte gått att få ekonomi i det om vi hade tillverkat det på det viset som vi räkna med i första business caset.
Om man ser till din egen personliga drivkraft, vad var det som drev dig till att kämpa vidare med det här?
Ja, det var ju det här materialet var ju så oerhört spännande, och sen att kunna, alltså den personliga drivkraften kom ju naturligtvis ursprungligen ifrån att jag var ute i vården så pass mycket som jag var. En dag i veckan. Jag reste i Tyskland med våra tyska säljare och såg patienter som bara för ett enkelt förbandsbyte var tvungna att behandlas med starka smärtstillande preparat, opioider och ändå skrek så att säga av smärtan vid förbandsbytena, och så visste man att det här skulle ju de få göra om en eller flera gånger om dagen i några veckors tid framöver. Så det de patientmötena var ju nog en väldigt stark kraft.
Om man säger efterhand, vad var framgångsreceptet? För det låter som att du hade ju en tydlig vision och du var väldigt envis. Och så hade du lite tur.
Ja, alltså det här med tur, det är ju rätt intressant. Jag vet att, och tur, det måste man ha. Men jag tror att tur, det är faktiskt någonting som man kan påverka. Men jag tror att Ingemar Stenmark, när han hade åkt ett stort och vunnit ett stort antal lopp i följd, jag tror om det var 8, 9, 10 lopp i följd, så blev han en gång tillfrågad hur länge han trodde att turen skulle hålla i sig. Och då sa han att ja, tur, jag vet inte så mycket om tur, men jag har märkt att ju mer jag tränar, desto mer tur får jag. Och jag tror inte att det här citatet kommer egentligen ursprungligen från honom, för han hade nog hört det från någon annan. Men jag tror att det gäller samma sak här. Är man ute tillräckligt mycket och ser tillräckligt mycket av problemen och hämtar in så att säga förståelse för kundbehoven, samtidigt är på den tekniska sidan och håller sig uppdaterad med vad det finns för materialmöjligheter och nyfiken och tittar på allt som går att hitta, så någon gång så gör man en koppling mellan kundbehov och teknikmöjlighet. Och det är det som är en uppfinning egentligen.
Jättebra sammanfattat. Och hur var det du gick vidare sen på Mölnlycke? För visst fick du starta en egen grupp där som hette Columbusgruppen och fick ganska fria händer.
Ja.
Berätta vad ni gjorde.
Ja, alltså efter den här första konceptutvecklingsgruppen eller utvecklingen som jag hade och utvecklade den här produktplattformen, så såg man ju att det här var ju möjlighet, en intressant sätt, ett intressant arbetssätt. Så att då bildade vi en fortsatt utvecklingsgrupp som hette Columbus. Och vi var alltså skyddade, kan man säga, mot våra resurser var skyddade. Man fick inte plocka några resurser från oss eller några uppdrag, ge våra gubbar några uppdrag då, utan det var vi fick jobba skyddat, och vi under ett antal års tid så tog vi fram ett antal patent och ett antal produktidéer då.
Var det någonting som blev produkter i slutändan av det ni kom fram till i den gruppen?
Numera finns några av de produkterna på marknaden. Ja, det blev, ska säga, om jag ska räkna efter. Ja, 3-4 produkter finns det som där vi jobbade upp produktkoncept. Det är alltså till första prototypen där man kunde börja räkna på så att säga möjligheten till en framgång på marknaden.
Och varför hette ni Columbusgruppen? Vad var historien bakom namnet?
Ja, handlar ju om att vi ville upptäcka någonting nytt, precis som Columbus. Men vi visste att när man söker så ofta det bästa man finner, det är ju någonting annat än det man söker efter. Och det var ju samma med som Columbus gjorde. Han ville upptäcka Indien eller Kina. Men upptäckte Amerika istället, som blev något helt annat. Men inte fel för det.
Blev det något sånt i er grupp att ni upptäckte någonting annat än vad ni var ute efter?
Ja, det blir ju nästan alltid så att först vet vi inte riktigt vad vi söker efter. Vi söker efter kopplingar mellan kundbehov som vi ser, grundläggande kundbehov, och teknik, tekniska möjligheter. Och det är alltid där uppfinningar egentligen uppstår, i en gränslinje mellan två olika, säg, kompetensområden. Oftast är det inte någon helt ny teknologi i en uppfinning, eller det är väldigt sällan det är någon helt ny, att man jobbar med att utveckla en teknologi från grunden, utan det är någonting som redan finns på marknaden och redan finns, så att säga, beskrivet, men som kopplas till någonting oväntat från ett annat område. I vårt fall var det medicinen eller sårvården, där det fanns ett behov av att inte fästa. Jag menar, inom kundbehoven, att förband inte ska fastna i sår, det visste man ju i tusentals år hade ett problem. Men, och det här med silikonmaterialet, det här silikonmaterialet som vi jobbade med, det uppfanns just för att skydda elektroniska apparater och gjuta in elektronik i det här silikonet. Och det uppfanns vid andra världskrigets början eller någonting där. Så att båda sakerna fanns på marknaden, fanns tillgängliga. Men det gäller ju att koppla ihop dem. Ja. Det är då uppfinningen uppstår.
Gjorde ni någon ny sån koppling i din Columbus-grupp?
Absolut. Det var ett material som skulle läggas i såret, som var i vätskeform, men som när det kommer i såret bildade en fast gelartad material. Det var någonting som vi jobbade med. Och det var framförallt den produkten vi lyckades med. Det var en produkt som skulle läggas kring såret för att skydda mot läckage utifrån såret. Det lades som en typ tandkräm runt såret, och som efter någon minut stelnade till ett mjukt material och skyddar från läckage i sidled. Och det kunde fungera även på väldigt konstiga och svåra ytor. Plana ytor är normalt inga problem, men svåra ytor som fingrar och händer och tår och fötter, där har vi nytta av det.
Blev det några floppar också, eller?
Ja, det var väl några produkter som gick väldigt långt. Några uppfinningar eller några nya produkter som gick väldigt långt. Inte så att vi hade en produktionsmaskin, men i alla fall till att vi var ute på rätt stora kliniska utprövningar där vi beslöt att stoppa projekten för att värdet för kunden var inte tillräckligt stort.
Hur känns det när man kommer till det läget?
Alltså just då i beslutsögonblicket att nu stoppar vi det, så känns det väl inte, det är väl inte så kul. Men samtidigt, man vet ju, alla som jobbar i den här branschen vet ju att många projekt måste stoppas. Och det är bra att stoppa projekt i tid, för att då kan man göra något annat istället.
Ifall du själv var vd för ett storbolag, hur skulle du göra för att främja innovationskraften?
Ja, jag skulle nog se till att bilda någon sorts sidoorganisation eller organisationer, små, mindre grupper som enbart hade till uppgift att bygga produktkoncept som och ge dessa grupperna stor frihet att agera, men inte bara frihet utan tydliga förväntningar också på att prestera i form av patent med jämna mellanrum, i form av beskrivna produktkoncept, kliniska eller kliniskt nu eller i alla fall ut så att säga, utprövningar av produkten.
Så det är fria händer men ingen lekstuga?
Nej, absolut ingen lekstuga, utan hårda krav på att hålla budgeten och leverera produktidéer, produktkoncept med jämna mellanrum.
Har du något råd till någon anställd som sitter där ute och tycker att den har en bra idé och kanske inte riktigt får gehör från ledningen? Hur ska man tänka?
Ja, man får ju känna efter vad det är för företag man jobbar på naturligtvis. Vad som fungerar och vad som inte fungerar. Men jag tycker att med min erfarenhet så tycker jag att det kan löna sig ibland att sticka ut hakan och våga lite mer. Jag tror att den som vågar, det uppskattas nog ändå av cheferna om man vågar ta initiativ och köra lite grann sitt eget race ett tag i alla fall. Inte för länge, men lagom länge.
Man pratar ju om sådana skankwork ibland.
Ja, och vissa företag uppmuntrar till det. I vissa företag där har man, vad ska jag säga, att man får man nej på ett ställe så har man rätt att gå till någon annan mecenat eller någon annan i ledningen som kan så att säga, stödja en. Och det finns olika metoder för att öka innovativiteten på företag. Sen det är klart att hade jag varit chef på ett företag och ville öka innovativiteten så hade jag nog startat någon form av program där alla på alla nivåer och alla inom alla olika befattningar ser vad de själva kunde göra för att öka innovativiteten. För var och en, man kan göra mycket på väldigt många olika ställen. Och jag tror att om man fick frågan på ekonomiavdelningen eller på någon annan avdelning om man kunde göra någonting för att stärka innovativiteten så skulle nog det komma förslag från alla håll.
Om du sammanfattar, vad är du mest stolt över efter ditt arbetsliv?
Jag tror det är insikten om att den här teknologin inte var en handlade om en enstaka nischprodukt utan att det här kunde utvecklas med mycket jobb med silikonmaterialleverantörerna till en plattform så att det här materialet, silikonet, fungerar tillsammans med flera olika material och har lite olika egenskaper men att det kan användas brett inom sårvård. För en gemensam faktor som alla sår har och allt som man applicerar på huden, det är ju att man vill ju inte att det ska göra ont när man tar av det. Och där fungerar silikonet bra med lite modifikationer för olika användningsområden.
Jag tror inte. Är det någonting mer du vill lägga till?
Nej, jag hoppas att många unga ingenjörer och eller andra som jobbar i industrin vågar göra nya innovationer. För det finns oerhört många icke gjorda uppfinningar fortfarande kvar.
Är det någonting du själv skulle vilja göra?
Nej, jag vill nog lämna över pinnen till stafettpinnen till nästa generation.
Thomas Fabo tyckte att Mölnlycke var ett oerhört innovationsvänligt företag. Och för att få veta mer om vad som kännetecknar ett sådant företag har jag också pratat med en expert på området, Leif Denti på Göteborgs universitet.
Jag heter Leif Dente, jag är forskare på Göteborgs universitet på psykologiska institutionen där. Och jag forskar på det här med psykologin bakom innovation som det heter. Och det kan ju handla om liksom individuellt, vad är det för personer som är involverade och hur funkar de och hur funkar det i grupper? Hur kan man strukturera en innovationsprocess och hur funkar kreativitet? Ja, det är massa saker, kultur, det mesta som man kan tänka sig har att göra med psykologi just. Så att, det är mitt specialområde.
Ja, men det låter jättespännande. Men kan du säga vad som karaktäriserar ett innovationsvänligt företag?
Ja, det finns ganska mycket forskning på det här. Man har tittat på, det finns två stycken metaanalyser framförallt som har samlat, den första samlade från forskning från 60-talet upp till 90-talet och sen svarar en från 90 till 2012. Och det coola med dem är att de har liksom, vad ska man säga, bekräftat ett mönster som framträder då när man tittar på liksom all forskning som finns kring vad som kännetecknar innovationsvänliga företag. Och sju stycken faktorer framträder och sen är det två stycken som vi inte riktigt vet så mycket kring, så vi kan kanske ta dem senare då.
Spännande.
De tre första har att göra med faktiskt företagets kompetens. Alltså om det finns rätt kompetens på plats i företaget. Det är ju så trots allt att man kan inte göra särskilt banbrytande upptäckter om man inte har spetskompetens. Det var ju det som Newton sa, jag står på giganters axlar liksom. Och så gör man små myrsteg framåt hela tiden och bryter ny mark, va? Så att kompetens är de tre första. Dels är det hur varierad kompetens, det är den första av de här sju faktorerna som finns. Och sen är det hur djup kompetens som folk har. Och sen för det tredje är det tillgång till kompetens som man kanske inte för tillfället har, men som man kan ta reda på. Det kan ju vara nätverk till experter, det kan vara bibliotekssystem, som typ på universitetet till exempel. Finns det ju, har vi ju sån här databas då, där vi kan leta efter papers och sådana saker. Då har jag liksom tillgång till kompetens om jag skulle behöva ha kompetens då. Så att de tre är de första. Det är det som är lite intressant just att det kommer också från kreativitetsforskningen väldigt mycket. Att den största enskilda prediktorn för individuell kreativitet, många gissar på att man ska vara modig eller man ska vara en rebell kanske, eller man ska ha tid eller något sådär. Men det är faktiskt min kompetens, mina kunskaper som är den enskilt viktigaste.
Det var lite oväntat tyckte jag.
Ja, visst är det så. Ja. Men det är för att man använder sina kunskaper och färdigheter i den problemlösningsprocessen som utgör kreativitet. Kreativitet är problemlösning. Det är därför vi har kreativitet. De flesta liksom tror att bara för att jag inte julpysslar eller målar eller vad det nu är, då kan inte jag vara kreativ. Liksom. Men kreativitet är ett mycket bredare psykologiskt fenomen. Man tror att det här uppstod hos människan för ungefär 100 000, 80 000 år sedan. I någonting som kallas för den kreativa explosionen då. Vi började bli mycket bättre på att tillverka vapen och verktyg. Och även vävar och målningar kom fram mycket bättre och så där. Och liksom kreativitetens funktion är problemlösning. För att livet är svårt och kaosartat. Liksom. Man måste forma sig en inre mental modell över hur saker och ting funkar. Så att jag kan fatta rätt beslut och lösa mina problem som hamnar i knät. Så att det är lite tråkigt sätt att kanske se, jag vet inte. Jag själv så är jag väldigt pragmatisk, så att jag tycker det är ganska skönt att ha det perspektivet på kreativitet.
Men kan man ha lite olika nivåer på kreativitet mellan individer? Är det en medfödd egenskap eller är det någonting man kan träna upp?
Delvis är det medfött. Det korrelerar mycket med ett personlighetsdrag som heter openness to experience. Alltså en människas, så att säga, villighet eller benägenhet att utsätta sig själv för nya erfarenheter. Lite så här, när du ska åka på semester, åker du till en helt ny plats, en ny stad och upptäcker den och tycker det är kul och så, eller väljer du den där platsen och staden som du redan känner till, för där har du dina favoritpizzerior och vad det nu är som finns där och så där. Det finns ingenting som är fel här egentligen, man har bara olika preferenser då, va? Men har man högre openness to experience, då väljer man oftast att utsätta sig för nya erfarenheter. Och då leder ju det till att man ackumulerar mera kunskap och färdigheter över sin livstid. Och det var ju det som var själva byggstenarna för våra kreativa idéer, helt enkelt. Så att i ett nötskal så funkar det på det sättet liksom.
Betyder det att man skulle ha kompetenser då på de här tre sätten, både bredd, djup och tillgång, och vara kreativ? Var det också en faktor, eller?
Ja, precis. Att det här med openness experience, det är en medfödd egenskap. Men om man inte har det, då kan man också vara kreativ genom att lära sig saker, helt enkelt. Så den som är bättre och skickligare på sitt expertområde är oftast bättre på att både ta fram idéer som löser problem, det kan vara ett tekniskt problem, och även utvärdera idéer. Det är också nästa steg i det. Alla idéer är ju inte särskilt bra då, så att man måste ju också kunna förstå vilka som är realistiska och användbara på så sätt att de funkar för att lösa en problemställning. Och där kommer kompetensen in hela tiden då, liksom, i den processen. Så att de tre första utav sju handlar om företagets, som jag sa, bredd utav kompetens, olika kompetenser, djupet på folks kompetens och sen tillgång till kompetens som jag inte för närvarande har. Nummer fyra, den har vi nästan fixat ganska mycket, skulle jag säga. En modern organisation har det, och den kallas för funktionell differentiering, med ett fint ord. Och det är helt enkelt att man försöker att skapa autonoma beslutsfattande enheter. Så till exempel att HR har en egen funktion och de får fatta beslut om sitt område och anställa kompetens som de tycker är vettigt. Ekonomi likadant, marknad likadant, FoU likadant, och produktion och logistik och sånt där. Istället för att man ska, så att säga, centralstyra allihopa på det sättet då. Så att man trycker ut liksom...
Man ska ha en viss frihet då, eller?
Ja, man trycker ut liksom beslutsmandatet mer och mer ut i organisationen då. Sen kommer vi till två stycken saker, och det är kommunikation faktiskt. Intern kommunikation är nummer fem. Alltså att man har en öppen diskussion om nya innovationer och nya idéer, som är liksom avväpnad, prestigelös, och även kritisk också naturligtvis, för som jag sa, alla idéer är inte bra, men de måste upp i alla fall på bordet. Det är liksom tvärtom till en tystnadskultur då, utan här är det en sprakande, livlig kultur där man liksom diskuterar och pratar om nya idéer hela tiden. Plus att man känner många, det ingår också i det här intern kommunikation, att man känner många olika bekantskaper runt omkring i organisationen, vilket också då främjar utbytet av kompetens. Det blir lättare att hitta hjälp om man har kört fast någonstans, om man vet vem man ska ringa, så att säga. Så att just att liksom skapa bekantskaper så att folk känner till varandra och vad man jobbar med, så där, verkar också väldigt, väldigt viktigt för en organisation då.
Kan det vara lite en utmaning nu när allt fler jobbar hemifrån efter pandemin, att man sitter på distans och inte knyter de här banden lika mycket?
Ja, jag tror det. Och Microsoft kom ut med en studie för något år sedan där man hade sett på egen data på Teams. Alltså vem sitter i möten med vem och vem skickar meddelande till vem och så vidare. Att folk helt enkelt slöt sig. Man samarbetade mer intensivt med sitt eget team eller domän, eller vad vi ska kalla det för. Eller stuprör. Men man samarbetade mycket mindre med andra stuprör. Och det där är inte så jättebra. För det minskar ju kommunikationen mellan stuprören. Och då blir det ju som att den ena handen inte riktigt vet vad den andra håller på med. Och så minskar man då den här, det här liksom, de här bekantskap som var så viktigt.
Mm.
Så att, ja, absolut. Jag tror ju det. Det är lite outforskat ännu, men jag skulle väl säga det ändå faktiskt.
Ja, intressant. Fast några ytterligare aspekter?
Ja, faktor 5 är extern kommunikation. Alltså hur mycket sysslar man med omvärldsbevakning så att man fattar som företag vad som händer där ute. Liksom ett fastighetsbolag, oj shit, det är en pandemi. Folk jobbar hemifrån, vad ska hända då med oss? Liksom? Hur ska vi hyra ut våra kontorsytor och så vidare? Har man inte de känselspröten utåt sett så blir det väldigt svårt att förstå hur man ska vara relevant liksom, framöver. Så. Och sen också mängden liksom partnerskap och samarbeten med externa parter. Det kan vara universitet, det kan vara andra företag som då hjälper till med det här kompetensutbytet helt enkelt på ett bra sätt. Och sen nummer 7 är ju helt enkelt ledningen. Och i synnerhet ledningens inställning till förändring. Alltså uppmuntrar man kommunikation och innovation? Vill man ha sånt? Eller vill man mera förvalta och effektivisera och optimera den affären som redan finns idag? Och där är det ju, från ett ledningsperspektiv är det jättekrångligt för att man har liksom två händer man ska försöka hantera. Den ena handen är dagens affär som vi har blivit framgångsrika på och som vi tjänar pengar på. Och som våra aktiesparare eller aktieägare förväntar oss att leverera på och så vidare. Och den handen, den kräver ju liksom ett slags optimeringstänkande. Där saker och ting ska bli billigare i varje process och så vidare. Och sen så ska man också med den andra handen som man har, då ska man liksom utforska nya affärsmodeller och liksom hitta nya marknader och nya intäktsströmmar och sånt där. Och där måste man liksom ha ett tänk som är väldigt annorlunda mot det här första tänket. Och det tänket är ju då den här liksom lite mer entreprenöriellt risktagandet. Man måste kunna stå ut med osäkerhet och man måste kunna stå ut med att vissa försök vi gjorde som kostade pengar, det blev ingenting, men vi ska fortsätta ändå. Alltså det är ganska jobbigt liksom att använda den handen. Så att ledningsgrupper som förstår att de måste balansera de här två händerna samtidigt, de är mest framgångsrika då helt enkelt.
Man har ju ibland exempel på innovatörer som sitter lite inom företag och kör sitt eget race och har något skunkwork-projekt.
Ja,
så. Hur vanligt är det och är det någonting som ska uppmuntras?
Jag vet inte hur vanligt det är. Jag tycker att det ska uppmuntras för att det handlar ju ändå om liksom passioner som folk har. Hur ska man förhålla sig till det egentligen? Jo, jag tror det viktigaste är att man som ledning eller chef är tydlig på vilken typ av innovationer eller projekt, sådana här egna projekt som folk sysslar med, så att inte folk sysslar med precis vad som helst, utan att man ger dem en riktning helt enkelt. Och sen så tycker inte jag att det är min personliga åsikt såklart, men jag tycker man ska ha passionsprojekt för sig, för att man har sett historiskt att det är ganska många sådana här passionsprojekt som visa sig lyckas lite halvt och så får man support och flera blir intresserade och, liksom, och så kan det bli en affär till slut för företaget. Okay. Men det är återigen de här två händerna. Hur mycket ska jag styra folk på att leverera på dagens leverans och hur mycket utrymme ska jag ge folk att själva komma på nya idéer och följa sina passioner på det sättet.
Kan du ge några svenska exempel på när man har lyckats med skunkwork som har blivit framgångsrika?
Ja, alltså jag vet inte egentligen, men det sägs ju att Ericsson bygger historiskt sett har ju byggt mycket på liksom passionsprojekt som individuella eller grupper man har suttit med. Det kan vara sådana saker. En kompis till mig jobbar också med solcellsutveckling och där liksom, det är klart att de vill försöka, deras huvudidé är ju att printa solceller på film helt enkelt, så här, liksom plastfilm då, som man kan sätta upp så att man kan köra liksom, så här, sensorer och andra mindre prylar på solceller istället för batterier och sånt där. Så att Och det där var ju liksom ett passionsprojekt från en forskare från början på Linköpings universitet som sen liksom blev att de startade företag på detta då. Så att, ja, kom inte på någonting bra på raka.
Ja, det är jätteintressant. Den här Thomas Fobo som jag har intervjuat då, eller träffat, han berättade att han fick dels väldigt stor frihet och att han samtidigt hade höga förväntningar på sig att han skulle kreera nya produktidéer. Plus att ledningen såg hans entusiasm och uppmuntrade det. Men det låter som du spelar lite ihop med det du berättar här.
Ja, faktiskt. Just det här, liksom, tydliga förväntningar, tydlig riktning för vad för slags produkter är det som vi vill se här. Men sen tror jag att det är viktigt att ge en hel del frihet. För att det är ju i den friheten som man får, det är ju där som liksom det som kallas för inre motivation. Alltså att jag vill titta på såna här frågor och jag vill kreera saker därför att jag själv tycker det är intressant. Eller att jag själv tycker att det är roligt, eller att jag själv tycker att det är spännande, eller att jag kan lära mig saker. Inre motivation är mina orsaker till varför jag företar mig en viss sak. Medan yttre motivation, alltså den motsatsen till inre motivation, det är någon annans orsaker. Det kan vara att någon annan har en pengar som betalar mig för att göra någonting. Eller jag vill undvika skäll från någon annan. Och därför så gör jag de här sakerna. Va? Så att man har sett mycket i forskningen att just inre motivation är en mycket starkare grund för all form av kreativt arbete. Framförallt därför att, alltså dels för att det är enklare för oss att rekrytera våra kognitiva resurser, att faktiskt fokusera in på en uppgift och göra det liksom intensivt under dagar och kanske även kvällar och helger. Det gör vi om vi är inre motiverade. Och sen också att den kreativa processen handlar ju väldigt mycket om att man kommer två steg framåt och sen så händer det någonting som man inte räknade med. Och då tar man ett steg bakåt. Och att hela tiden göra den valsen när man ska två steg framåt, ett steg bakåt och komma över de motgångarna som det innebär. Då är det mycket bättre att man utgår ifrån inre motivationsgrunder än yttre motivationsgrunder helt enkelt. Så att det gör folk mera rustade för att klara av den osäkerhet och de så att säga snedstegen som det innebär att faktiskt vara ute på helt okända vatten och göra banbrytande saker.
Och det kanske också handlar om en företagskultur där det är okej att man misslyckas.
Ja, verkligen. Om vi ska gå in på liksom kulturforskningen så finns det ett antal modeller eller taxonomier då som finns, kanske runt 15 stycken. Liksom, finns även en svensk forskare som heter Göran Ekvall som har tagit fram en sån också. Men då är det här med det som kallas för psykologisk trygghet en central del i de här modellerna. Där jag måste kunna känna att gör jag ett misstag så blir det inte stor dramatik och stora konsekvenser. Så länge det var liksom ett så att säga ärligt misstag där jag ville inte skapa konsekvenserna, det bara blev så ändå. Och sådana misstag är det ju jättedumt om man bestraffar folk på. Och där brukar jag, när jag är ute och föreläser och så brukar jag prata om det bästa man kan göra som chef, det är att man gör en lista. Men när man har två listor, den första listan är, det här är alla röda fel som finns. Och röda fel är alla fel och misstag som vi verkligen måste undvika. Det kan vara typ att vi ska inte bryta mot lagen, vi ska inte muta någon, vi ska inte utsätta folk för fara eller skada. Det är så röda fel. Och sen så gör man en till lista, och det är en lista på gröna fel. Och de gröna felen, det är sådana misstag och fel som vi måste kunna acceptera inträffar om vi ska ta oss någonstans. För det är, alltså innovation är en vals, det är två steg framåt, ett steg bakåt, det är en slang kan hit, en slang kan dit. Man kommer att göra misstag, och då måste man, genom att man känner till den där, vilka gröna fel som finns, då har man liksom spelkort på handen helt plötsligt. Då vet man vad man kan riskera, vart jag inte ska gå och riskera saker. Så att, absolut, jätteviktigt med den här toleransen för misstag där.
Ja, jätteintressant. Ibland kanske man har en bild att det är lättare för unga uppstartsföretag att vara innovativa än för stora etablerade företag. Ligger någon sanning i det?
Jag har funderat på det jättemycket faktiskt. Jag trodde det från början. För caset är ju i så fall att, som jag sa lite tidigare, det kallas för det ambidextrösa dilemmat, att man ska använda de här båda händerna samtidigt. Och det finns en bok som heter The Innovator's Dilemma som Clayton Christensen har skrivit om detta. Och då är idén då att när man blir framgångsrik som företag, då har man varit entreprenör och liksom startat från början. Men sen så blir man en scale-up och sen så blir man mogen och så ska man leverera på sin affär och investerarna kräver detta. Och då går man över till att använda sin, så att säga, operativa hand mer och mer. Och så mister man förmågan i den innovativa handen. Så det är det som är liksom caset för att just startups skulle vara mer innovativa. Men å andra sidan så kan jag inte riktigt se. Jag ser ju att mogna företag släpper fantastiska innovationer också. Låt oss ta Nvidia till exempel. De som tillverkar mikroprocessorer och teknik för sån här tensorteknik för maskininlärning. Och de bygger serverhallar. Och de har ju hittat något recept där de både kan bibehålla sina nuvarande affärer men också skapa helt nya affärer. Amazon är ett annat sånt exempel. Svaret är, jag vet inte. jag är inte säker längre.
Okej. Okay. Vad heter det? Vi har pratat lite om myter och missuppfattningar kring innovationsarbete. Finns det något mer att nämna som folk när missuppfattningar kring innovationsarbete?
Jag kan säga vad de här två faktorerna som meta-analyserna har hittat som inte riktigt kanske är som man trodde från början. Där har man hittat att man har hittat mixed findings, som det heter. Alltså, vissa studier har hittat att det är bra, vissa har hittat att det är dåligt och sånt där. Så det är liksom inte riktigt klart längre. De här två faktorerna de heter centralisering och formalisering. Vad är centralisering? Jo, det är att beslutsfattandet är liksom centraliserat till toppen. Det finns direktörer i kostymer som beslutar vad alla andra ska syssla med. Och caset för, då tänkte man förr i tiden just att centralisering, ja men det är ju dåligt för att det skapar ju, det tar ju bort ansvaret och mandat från folk på golvet. Och då känner de sig mindre motiverade och då har de mindre autonomi, som heter, eller handlingsfrihet. Och så blir det mindre kreativa framsteg. Och det man har sett helt enkelt är att det verkar vara, som jag sa, mixed findings. Ibland funkar det med centralisering, ibland funkar det inte. Så att nu tror man mer att man ändå behöver ha en viss centralisering, en viss styrning helt enkelt av innovationsverksamheten. Så att tricket är att försöka ha styrning så att resurser går till rätt projekt och folk lägger sin tid på rätt saker och sånt där. Samtidigt som man under det här paraplyet ger folk väldigt mycket handlingsfrihet helt enkelt. För då kan man på något sätt kombinera det bästa av två världar. Samma sak med formalisering, som är då, om det är väldigt mycket formalisering, då finns det mycket rutiner och processer och Excel-dokument som ska fyllas i och mallar och liksom alla de här grejerna som finns i organisationer. Och det var tänket tidigare att det har jag intervjuat liksom ingenjörer om, att är det för mycket sånt där, då känner man att man har på sig en tvångströja och det blir inte så roligt längre och man ska fylla i alla de här Excel-mallarna och så vidare. Och då återigen sänks motivation och kreativitet och sådär. Men samtidigt så är det ju så att det är samma sak, man måste ha en viss struktur ju ändå, så att vi kan mäta och förstå våran throughput på våra olika innovationsprojekt. Så att vi helt enkelt sysslar med rätt saker och använder rätt metoder och såna här saker. Så att den totala effekten kan bli noll helt enkelt. Det, liksom för organisationen i stort så kan det vara bra med centralisering och formalisering. Men för individerna så är det ju dåligt. Men totalt sett blir det nolleffekt om man liksom bakar ihop de här två effekterna då. Så att, som jag sa tidigare, tricket är att försöka ha struktur, men inte för mycket struktur, utan även tillåta frihet helt enkelt.
Mm. Är det en balans man ska få till där?
Ja, precis.
För, vad tittar du själv på i din forskning just nu?
Just nu så tittar jag på ganska många saker faktiskt. Jag tittar på hur man kan sätta upp ett hybridarbete. Kontor slash hybridkontor så att folk upplever självledarskap och inte måste styra så mycket, för jag tror att i och med att det blir ju en kommunikationsförlust när man ska sitta på Teams och man träffas inte i korridorerna lika mycket och man får inte lika mycket förståelse för kontexten som man verkar inom, man kan inte lösa små problem och så, det känner du till såklart. Och då vill man ju, då kanske man vill istället på något sätt skapa självgående medarbetare som själva fattar beslut och tar initiativ och sköter sig ganska så mycket självmant och tar kontakt med dem de måste och sånt där för att lösa uppgifter. Så jag tittar på hur man kan liksom konfigurera en arbetsplats så att man kan maxa just självledarskapsbiten då, så att säga. Så att det är en intressant grej. Jag håller precis på att skriva rapport på den nu. Jag har samlat in longitudinell data då från en myndighet där man har liksom gjort det här. Och det verkar som att man har lyckats med det också. Sen tittar jag på en annan sak som handlar om hur olika typer av resursbrister skapar ett slags kognitivt tunnelseende. Till exempel när du har brist på tid, du har en deadline. Så du måste leverera fredag klockan 5 eller vad det nu är, då får man ju, vad händer då? Då förändras ju ens tänkande lite, man blir ju väldigt fokuserad på att göra klart det man skulle leverera, och då får man typiskt sett en motivationsboost för att just bli klar med det, men samtidigt så kommer den motivationsboosten med en kostnad, och det är att alla andra sakerna som inte var viktiga här och nu, de tenderar jag att skjuta upp tills nästa måndag. Eller i värsta fall så ser jag inte ens att jag måste göra de sakerna. Så över tid, om folk sysslar med alldeles för mycket av det som kallas brandsläckning. Mm. Då tror vi att innovationskapaciteten kan minska då, helt enkelt. Därför att innovation är en framtidsfråga. Och leverans är en här och nu-fråga. Så att är man för mycket här och nu, då kanske man inte förstår eller ens ser att vi måste också fundera på morgondagen då, va? Så det är ett nytt sätt att försöka förklara och beskriva hur en arbetsplats kan antingen främja innovationer eller motverka innovationer genom den mekanismen som tunnelseendet innebär då, helt enkelt.
Det låter också intressant. Det kanske blir någonting vi kan återkomma till framöver.
Ja, verkligen.
Ja. Men du, jag får tacka så jättemycket att du ville vara med i den här podden.
Ja, tack själv. Verkligen. Tack så mycket.
Stort tack till Thomas Fabo och Leif Denti. Och stort tack även till dig som har lyssnat på det här avsnittet av Svenska Snillen med mig, Charlotta von Schultz. Har du frågor får du gärna höra av dig till redaktionen@nyteknik.se. Vi tackar även Sveriges ingenjörer som vi samarbetar med i det här avsnittet. Vi hörs igen framöver i fler avsnitt i serien Svenska Snillen.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.